Podplay.
Då kör vi!
Då kör vi!
För då är det dags.
Hej och välkomna till veckans mord mot mord.
Veckans underbara mord mot mord. Vad är vi ens i tid när vi släpper det här avsnittet?
Det är väl i början på augusti eller något sånt, va?
Åh, jävlar vad sjukt. Det är det verkligen. Det är typ kanske den 11 augusti.
Jäklar. Nej, du har börjat jobba.
Nej.
Och du har fått ett barn.
Jag har fått ett barn.
Så jävla mysigt.
Aha. Kul.
Alltså ditt barn, inte mitt jobb.
Hur känns det?
Nej, men det ska faktiskt bli kul. Jag skojar bara.
Jag tror att det kommer vara roligt för dig.
Jag tror att det kommer vara toppen också.
Och sen Absolut. När du har alla dina nya attiraljer. Med olika fluff och sånt.
Ja.
Pennor.
Precis,
och...
min nya penna. Mina nya såna catglasögon. Du vet såna cat eye glasögon.
Just,
ja,
just det, för du är hon i Criminal Minds. Penelope.
Abby.
Nej, vad fan heter hon?
Heter hon inte Abby? Jag tänker bara på han som kallar henne för babe hela tiden.
Exakt. Det är ju det du vill. Du vill hitta din motsvarighet.
Ja.
I en dansk pilot.
Ja, 100%. Apropå Criminal Minds.
Ja.
Så han killen som kallar henne för babe och sånt hela tiden.
Vad heter han? Derek, kanske?
Kanske. Han... Alltså jag, för några år sedan så hittade jag på Instagram ett inlägg där han hade lagt upp sig själv, en selfie. Så hade han alltså en jättestort armbandsur på sin arm. Och så hade han fotat sig själv liksom och pekade lite på klockan så här. Och så var captionen på texten så här: "What time is it? It's time to get up and be the best version of yourself that you can be." Och så var det något sånt helt sjukt motivational pep talk. Men, och det tyckte jag var väldigt kul, för att jag tyckte bilden liksom inte hängde ihop med texten.
Nej, det var inte supertydligt.
Nej, och jag vet inte om det är så kul att återberätta, men jag tyckte att det var väldigt kul.
Jag
och den
här
skickade jag och min bästa kompis Lovisa, vi skickade den bilden lite då och då fram och tillbaka när liksom den dyker upp i ens minne.
Ändå härligt. Jag gillar det. Hon heter Penelope Garcia.
Okej, varför fick jag för mig att hon heter Abby?
Men vem fan är Abby? Och han heter Derek, jävlar alltså. Men fan,
ja, bra koll.
Nu måste vi kolla vem fan Abby.
Är hon i någon annan serie?
Nej. Jag vet vem det är. Det är,
vem är det?
Ju hon i... hon är inte i Criminal Minds. Hon är ju i... Och vad fan heter den serien? Det är ju typ lite grann... Om du tänker dig, det är samma kategori. Inte så mycket som Criminal Minds, men som typ... CSI. Och... Abby.
Ja.
Vet du vem jag menar?
CIS. Ja.
Det är Navy CIS, exakt. Det är hon som är lite så goth girl där.
Exakt.
Japp.
Ah, exakt.
Japp, hon är det.
Okej.
Okay. Alltså du hade, alltså det fanns absolut koppling till serien, bara en annan serie, men samma.
Ja, men lite så.
Men lite samma typ av karaktär skulle jag ändå säga. Typ en så tjej som så inte går in i normen för vad de i USA tänker att man som tjej ska vara när man jobbar på de här ställena.
Precis, jättesexig när man jobbar på en brottsplats typ.
Det tycker, det håller jag för sig med om. Det tycker jag att man ska vara. Finns Criminal
alltså,
Minds
fortfarande?
Att
du tycker det. Ja, det tror jag.
Rulla på. Vet du vad jag verkligen alltså, jag kan rekommendera i allmänhet?
Nej.
Alltså, som jag, du kanske också är där inne ibland, men jag hade en deep dive i det. Alltså Criminal Minds sån fan-wiki.
Ja, absolut. Där har jag varit många gånger.
Alltså, den
och
är ju
forskat.
Exakt, den är ju superbra. Alltså, delvis så är det ju massa om Criminal Minds som man väl skulle vilja läsa det. Men det är också jättemycket om riktiga fall.
Gärningsmän. Mm.
För att de refererar till riktiga fall hela tiden typ.
Mm.
Så det kan man
alltså,
göra men, koll på.
Jag minns för många år sedan så bodde jag med min dåvarande pojkvän i en ganska liten lägenhet. Och där var det så att sängen liksom tittade direkt på, alltså det var en etta på typ 22 kvadrat.
Mm.
Och du vet, det var så att sängen, man såg ytterdörren när man låg i sängen.
Japp. Så vilsamt. Så
alltså så jävla ovilsamt, verkligen. Och jag fattar inte, vi bodde så i 2 år. Alltså för att det bor 21 kvadrat, 2 år personer. På personer.
Med sängen mot dörren.
Alltså verkligen. Men då var jag ensam hemma en kväll och så kollade jag på Criminal Minds. Och sen kunde jag bara rakt av inte sova på hela natten. För att jag låg alltså och tittade bara på dörren, att någon skulle komma in. Alltså det är så läskigt, tycker jag.
Men det är ju jätteläskigt, jag håller med.
Visst är det det?
Ja. Men, och jag tror typ ändå att Criminal Minds, för min del åtminstone, ändå är en del av typ mitt så, alltså mordintresse. För att...
Absolut.
Alltså, vilka jävla fall. Vilka jävla obehagliga fall. Jag kommer ihåg ett avsnitt, nu är det bara att du och jag pratar om
TV. Criminal Minds. Men jag gillar det.
Ja, jag med. När det var en gärningsperson som... liksom kidnappade tjejer och drogade ner dem och hade dem i någon slags du vet, lite så dock tea party, fast med liksom riktiga personer som var typ drogade och sminkade.
Det vet inte om jag har sett.
Nej, se inte det, för du kommer inte kunna sova på hela natten.
Nej, alltså verkligen inte. Och vet du, i det sovrummet som vi bor här nere i Kivik, där är det liksom en garderob, liksom i, alltså en walk-in closet, fast riktigt old school-aktigt. Alltså det är liksom en liten vindsgarderob, om du fattar vad jag menar.
Uh-huh.
Och jag har så haft den, och jag sov precis bredvid den dörren, och jag sitter där nu också, och jag har haft den liksom lite på glänt varje natt, och då har jag också vaknat upp och tänkt så här: nej, det går någon som tittar på mig nu, och nu vågar jag inte stänga dörren, för då kanske den attackerar.
Men klarar du av att ha på glänt? För att för min del så måste jag vara, alltså det måste stängas, annars går det inte.
Alltså pratar vi dörrar generellt, eller just garderobsdörrar?
Nej, garderobsdörrar.
Alltså uppenbarligen kan jag ju det, fast jag är också rädd för det.
Just det. Men du KBT-ar.
Men nej, alltså verkligen. Ofrivillig KBT. Men när jag var liten så vägde jag stängd dörr. Alltså öppen till sovrummet.
Ja, men det gjorde jag med. Jag gillade ju också att ha vidöppen dörr, tänt i taket och att hela min familj var vaken utanför.
Ja, det är så mysigt. När de kollade på TV utanför.
Ja, så mysigt. Det enda som var pinsamt var när de skrattade åt mig när jag gick i sömnen.
Gulligt ändå.
Men, kul för dem.
Verkligen. Annars då?
Något nytt sen sist. Vi är ju för tillfället då kvar i Småland. Vi har haft en sån besökskavalkad.
Just det.
Som sommaren typ känns som den är för ganska många. Nu är jag lite trött. Jag vaknade från en nap cirka en kvart innan vi spelade in. Men jag har satt mig i utesoffan och förberett med en glass. Som jag börjar med lite stressad över att den ska hinna smälta.
Men det hörs inte.
Alltså jag tog ändå, det är inte liksom de här chipsen som du gärna helst vill äta. Utan alltså, jag har ändå tagit en mjuk.
Vad är det för glass?
Det är en sandwich.
Åh, jäkla gott. Jag har precis återupptäckt den.
Alltså. Jag vet, det är toppen. Alltså, jag har köpt en sån låda med 6 stycken sandwich. A.k.a. det lyxigaste jag vet. Att ha sån riktig, alltså liksom, du vet, liksom GB-glass. Eller det behöver inte ens vara GB-glass, men låt oss vara ärliga, det är typ oftast det. Men sån glass i låda i kylen. Alltså jag blir fortfarande, jag känner mig så tacksam över mitt liv när jag har det.
Men vi har ju alltid hemma Magnum
såna,
Dinner.
Och det är, såna, är det sådana små Magnum?
Sådana små.
Väldigt, väldigt classy.
Men det är också farligt, för att det blir att man tar sig en liten glass varje dag eftermiddagen.
Men är det farligt ibland då? Två. Jag tror inte det är farligt. Jag tror att det bara är hälsosamt. Så,
det är liksom
så liten glass.
På hög nivå.
På hög gott. Nivå. På medelhög nivå.
Jag åt en sån här somrig lunch också idag.
Berätta.
Vilket bara var Skogaholms limpsmackor med smör. Inte det så klassiskt att man är bara på landet, så man tar sig bara
en macka.
Och här är det inget surdegsbröd, inte. Här är det på bageriet här uppe där vi handlar. Där är det liksom hedliga frukostfrön.
Fy fan vad gott. Alltså det är så jävla gott.
Och så köper vi såna här mandelgifflar med hemmagjord mandelmassa i.
Vilket jävla gott, liv. Sommaren, va? Sommaren. Så här borde vi ha hela tiden.
Det här är hög nivå, Karin.
Det här, det är nu, alltså, nu är vi uppe på illegala nivåer. Av livskvalitet.
Verkligen.
Vi är ändå enkla kvinnor.
Det är vi.
En, alltså,
folk tror inte det. Eller folk vår närhet tror inte det i alla fall.
En Skogaholmslimpa, smör. Och så följer vi upp med en mandelgiff... Giffel, heter det så?
Giffel. Jag tror det. Och sen så på eftermiddagen så får man sig en GB sandwich.
En ljummen GB sandwich.
Så sjukt gott.
Oh.
Men vill du börja smaska på den eller?
Men vi kan göra det alldeles strax. Men jag har också en sak som...
Jasså?
Som du och jag ju redan har hunnit prata om. Och som jag inte vet om du har hunnit än så länge.
Jo, jag har lyssnat på 2 avsnitt.
Oj, snabb. För det har inte jag hunnit. Och då kanske du är den som ska avgöra om det är ett tips eller inte.
Jag tycker att det är bra.
Ja. Okej, okay. Då kör vi på eller? Då kör vi på det som tips. Nej, men det är ju att Svenska Dagbladet har ju släppt en podd som heter Medicinmannen.
Mm.
Som är producerad av Banda som också gjorde Olöst för Spotify.
Mm.
Jag har som sagt läst om den och börjat lyssna på den och bara var typ så här. Det här verkar så spännande.
Mm.
Ska jag liksom läsa, eftersom jag då inte... Okej, men så här står det om den. En långhårig man i fjäderskrud dyker upp i Sverige våren 91. Medicinmannen kommer från ett nordamerikanskt urfolk och har en unik visdom som kan rädda planeten. Människor följer honom djupt in i skogen för att leva i harmoni med naturen. Men är lägerbyn ett drömsamhälle eller en sekt? Alltså, jag tycker det låter väldigt spännande. Jag tänker att det är väl inte typ true crime i sin liksom kanske vanliga form, men det verkar väldigt spännande.
Men det är en helt bizarr
weirdness
berättelse.
Jag tror att det är en sån men vet du vad det också känns som en bra sån sommarlyssning. Så den finns väl överallt antar jag, som alla poddar gör typ.
Jag tror det, va?
Ja, jag tror också det. Ja, men bra. Då kan jag ändå med ditt goda tycke och smak.
Ditt goda minne.
Lyssna vidare.
Det tycker jag.
Bra. Har du sett något? Hört något? Vet vad hände på stan?
Vad hände på stan? Ja. Men inte så mycket, va? Alltså.
Nej, känns inte som
jag
det.
Jag kan inte säga det. Jag började titta på... Jag har inte sett färdigt än, så jag vet inte om det är en tips heller. Men det är en dokumentär. Liksom film får man väl nästan säga, för det är inte en serie, om som heter fallet Vanninckoff Karabantes.
Just det, som hette som är på Netflix nu. Ja.
Mm.
Och det fallet och jag har gjort.
Mm.
Kommer du ihåg?
Ja, jag minns. Ja. Nu när du säger det minns jag det.
Det lät som att du...
Jag har inte sett så långt, så jag har inte hunnit koppla ihop det.
Men det är typ på spanska solkusten eller någonting, va?
Ja.
Eller hur? Intressant miljö på något sätt. Ja, nej, men jag har noterat den och känner mig intresserad. Så jag ska följa dina fotspår.
Alltså förlåt, jag skulle kolla vad den hette och nu så börjar min Netflix bara ljuda här så att jag har ingenting annat än musik.
Det vi kommer göra nu är alltså att dagens avsnitt kommer alltså vara att vi spelar upp den här dokumentären.
Klipp.
Alltså rakt av. Vi kör hela. Det kan bli rätt upphovsrättsproblematiskt. Men vi tycker typ ändå att det är värt att ta den smällen.
Absolut.
Ja. Låt det rulla.
Nej, idag är det faktiskt jag, Karin. Idag är det jag som ska köra ett fall.
Men du vet vad, jag tänker att jag typ så lutar mig tillbaka med min GB sandwich och lyssnar på dig.
Lyx.
När du berättar. Ja,
se fram emot när jag kan göra samma sak nästa vecka.
Oh, gud, då har du verkligen någonting att längta till. Anna.
Karin Londré.
Hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra. För nu har jag ytterligare en person att handla åt. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder. Eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som Mord mot mord-lyssnare, om du signar upp det på refunder.se och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner refunder-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi.
Så efter vi hade poddat förra veckan så slog det mig att jag fick ett tips för ett tag sedan på ett fall som kanske, alltså jag ska inte säga exakt samma tema, men det finns liksom ändå likheter. Så jag letade upp tipset och precis som förra veckan så är mitt fall den här veckan väldigt sorgligt på många olika nivåer.
Mm.
Så jag bara kör igång. Men jag så. Okej. James Jordan föddes i slutet på 80-talet. Jag tror 89, men det är lite oklart för alla årtal är lite, även fast det här är nytt då, så är det ändå lite svårt att hänga med i årtalsgångarna. Han föddes i Cape Cod i Massachusetts i USA och hans familj hade det ganska tufft kan man säga. Både hans mamma och pappa drack väldigt mycket och pappan verkar ha varit våldsam och hotfull mot i alla fall deras mamma och kanske mot hela familjen. Han har, du vet, hörts hota James mamma med att han ska mörda och stycka henne och sådana vidriga saker. När James var 6 år gammal så dog hans pappa i en överdos. Han bodde i och för sig inte med pappan då och de hade ingen särskild kontakt. För pappa, eller James växte då upp med sin mamma och sin lillebror. Men James mamma då som var alkoholist och hade då enligt utsago inte särskilt bra koll på sina barn. James fick redan som väldigt liten komma och gå som han ville hemma och han bodde ofta över hos kompisar flera nätter i sträck utan att det liksom verkade vara något konstigt för hans mamma.
Mm.
Och han verkar ha varit en väldigt ensam person och jag läste någonstans att han brukade kolla på Animal Planet som godnattsaga när han skulle sova istället liksom för en vanlig godnattsaga. När han blev tonåring så började även James att dricka och röka marijuana. Och i samma veva som han då började göra det så började han också strunta mer och mer i skolan. Han började även syssla med lite liksom, mer småskaliga brott. Och när han var 13 eller 14 så åkte han fast för att ha gjort inbrott i en bil.
Mm.
Och James växer ju då upp utan ett liksom, så kallat skyddsnät. Han har då inga vuxna i sin närhet som hjälper honom och ser till att han liksom, kommer på rätt sida. Så att det som hände istället när han får problem är att hans mamma verkar istället ha sparkat ut honom när det händer saker, när han gör dåliga saker.
Så han är typ helt ensam?
Han är helt ensam. Och när han typ har skärpt till sig så får han komma hem. Så hon är väldigt linnig eller vad man ska säga. Alltså hon har,
men det blir
hon
typ
orkar liksom inte ta tag i det.
Det blir liksom ett villkorat, liksom en så extremt villkorad relation där han bara får vara hemma när han...
När han
i hennes ögon sköter sig liksom.
Mm. Och det finns då grannar som liksom James tyr sig till och som bryr sig om honom. Och det, men det är ju inte riktigt samma sak som att ha föräldrar som är liksom närvarande. Och det finns en granne som har uttalat sig som har berättat att han ofta var hemma hos henne och hennes son och att hon lagade mat till honom. Och du vet, hon gjorde typ de enklaste sakerna, men han hade aldrig ätit det förut.
Sen blev han liksom alldeles tagen av olika...
Han blev alldeles tagen och hon har beskrivit det som att han typ hade ätit alla råvaror för sig tidigare, men aldrig fått det typ som ett sammansatt mål, om du förstår vad jag menar.
Så här var det ju när jag började dejta Marcus.
Ja.
Han var så imponerad.
Ja. Men det, där slutar nog...
Det är nog sant. Men jag kommer aldrig glömma när Marcus första gången åt en dessert där i botten var lite sånt digestive kross.
Ja,
och han rakt ut, skrek rakt ut, det är kaka här nere. Så glad.
Nej, men det är så jäkla sorgligt bara att tänka, du vet, att han har så här aldrig fått ett fullständigt måltid typ, utan det, han verkar liksom ha ätit, vet, så här, ah, här finns det typ potatis.
Man typ äter det man kommer över lite grann.
Ja. Och, men enligt James lillebror så är det här då en överdrift, och han hävdar då istället att James var riktigt, riktigt stökig och jobbig hemma. Mm. Att du vet, han kunde gå så bärsärka gång upprepade gånger och trasha hela deras hem, och att mamman då gjorde allt för att liksom så här försöka stävja det. Du vet, så här, du kan inte bete dig så här. Alltså, det verkar vara lite då olika, och det, sanningen kanske är någonstans mitt emellan och så där. Men han verkar i alla fall ha det, han har det jättejobbigt, och det verkar vara ett väldigt spänt hem där han kommer ifrån då. Och han har ju då liksom blivit bortkörd hemifrån, så att det är i alla fall ingen drömtillvaro att växa upp i. Och ju äldre James blev, desto mer stökig och oberäknig verkar han ha blivit. Han gick vidare från att bara bruka marijuana till att också sälja det. Och hans vänner berättar att han började göra liksom allt mer och mer konstiga saker. Han brukade liksom vandra omkring i stan där han bodde, och så sa han till sina kompisar, alltså vet, var helt sådär utan plan typ. Och så sa han till sina kompisar att han gärna ville hitta någon som han kunde typ klå upp.
Han är typ ute och pushar gränser.
Verkligen så. Mm. En av hans kompisar har berättat en väldigt obehaglig historia om när han och James var ute och gick, och James fick syn på en groda i något slags vattendrag som de passerade. Och då har James tagit upp den här grodan bara för att stampa på den. Mm. Och efter att han har stampat ihjäl den, så då tog han fram typ en sån liten stickkniv, eller vad det kan heta. Du vet, en sån tveeggad kniv. Och karvade upp den här stackars grodan. Och allt det här liksom gjorde han bara helt okommenterat framför den här kompisen, som bara var så här... okej, vad händer? Så han, folk runt omkring honom börjar tycka att det känns liksom sådär att vara med honom. Och tycker att det är som han mår ingen bra, eller han gör inga bra saker. Men det tås väl också att säga att utöver att han då både dricker och röker marijuana, så lider han av psykisk ohälsa. Och han liksom har konsekvent avböjt och undvikit vård och hjälp för det.
Det känns inte som att det här är ett bra... Det är ingen bra situation på gång.
Nej.
En,
och då
en
kan man ju återigen... Alltså det är en bra gissning.
Mm, tack.
Och återigen då så kan man ju bara tänka att hade han haft liksom det lite mer stabilt och hemma och sådär, så hade han förhoppningsvis kunnat få den hjälpen han behöver. Men han har liksom verkligen dåliga förutsättningar för livet. Han verkar då också... Han är ju liksom väldigt lynnig i humöret, och mamman då kan inte hantera det. Och en dag då verkar det som att hon bara totalt får nog. Och det saknas som sagt ett årtal i de här källorna som jag hittar. Men enligt mina goda gissningar så vill jag tro att det här är då någon gång på slutet på 2000-talet. Alltså när han, alltså jag skulle säga mellan kanske 2006 till 2010.
Mm.
Så han är liksom runt 20 år typ. Då bestämmer sig i alla fall James mamma att han inte får bo där längre hemma hos henne. Så han har ju ingenting att gå till, han har liksom inga pengar, han har inget hem och sådär. Så han får ett tält av sin mamma som han kan bo i, och sen så får han dra hemifrån.
Oj.
Och då börjar han bo på olika liksom random ställen överallt mellan Vermont och Cape Cod. Han säljer droger för att försörja sig, och vänner till honom har liksom berättat att han liksom bara fortsätter att bli mer och mer speciell. Han snörde in på olika saker och kunde bli så väldigt, väldigt paranoid. Han trodde typ att alla pratade om honom var han än var. Han ville ha koll på typ den snabbaste utrymningsvägen på alla platser han befann sig. Du vet, han var väldigt så här, ja, men paranoid, liksom väldigt stissig typ. Och i januari 2011 så har han tillbringat en natt eller två på typ ett vandrarhem eller ett hotell eller någonting sånt i en stad som heter Shelburne som ligger i Vermont. Han vägrar checka ut när personalen ber honom att checka ut, och antagligen så är han gör väl liksom någonting som stör dem. Och jag vet inte om det är att han inte har betalat och sådär. Jag vet inte exakt vad det är som åberopar att de ringer polisen. Men de ringer i alla fall polisen för att de vill bara få bort honom därifrån.
Mm.
Och när polisen kommer dit så ligger han på golvet, och så har han lagt alla sina saker typ en så här stor hög på ett bord. Och så ligger han liksom och pratar för sig själv. Och de är inte egentligen där för att gripa honom, utan de är där för att liksom...
Avhysa honom.
Avhysa honom, exakt. Och det är så helt lugnt och sansat, och de ber honom att gå. Och istället för att bara göra det, så från ingenstans så säger Jordan att han har marijuana på sig. Han berättar att han har runt ett halvt kilo marijuana i sin bil. Och så berättar han att han har stulit en mobiltelefon från receptionen.
Han bara liksom... De har knappt frågat honom någonting, utan han bara berättar det här liksom.
Ja, exakt så.
Okej.
Och då är polisen lite så här, jaha, okej, men då får du lämna tillbaka telefonen där du liksom från receptionen där du har stulit den, och sen så får du lov att följa med oss till stationen för den här marianan då, som du precis berättade att du hade. Så han liksom anmäler sig själv, eller han anger sig själv. Och det kan ju typ tolkas som ett rop på hjälp kanske, eller du vet att han kanske liksom skulle kunna hamna i något slags system där de då kan upptäcka att han behöver mer hjälp än att liksom bara så. Och han åker då in för innehav av marijuana, men han sitter bara inne i några dagar innan han får komma ut igen och liksom bara släpps ut helt fritt. Så.
Kul. Så ovanligt typ att de bara okej, vi fattar att du har allt det här gräset, men du får gå ändå.
Det är jättekonstigt. Ja,
verkligen. Yes.
Och då har han ju sin bil som han hade det här gräset i och du vet allting sånt. Men han bara lämnar det han hade och så åker han hem till den här grannen då som jag berättade om lite tidigare som han hade tillbringat mycket tid hos. Och när han kommer dit så är det så här att hon bara, han mår verkligen inte bra. Han pratar om så här jättemycket, han är helt osammanhängande, pratar om jättemycket konstiga saker. Han pratar om olika gudar, olika jävlar, han pratar om korpar. Alltså du vet, han är helt
jättesjuk nu liksom.
Exakt. Så hon bestämmer sig så här, jag måste uppsöka vård med honom. Så hon tar med honom till någon slags läkarmottagning och de skickar vidare honom till en annan mottagning där han då efter bara några dagar skriver ut sig själv. För att han anses väl då liksom inte vara...
Han är typ inte ett tvång som har hänt tagen, så därför kan han säkert bara göra det.
Så han skriver ut sig själv och liksom bara vandrar vidare i livet. Och den här grannen då, han kontaktar inte henne igen och hon har liksom ingen aning om vad han tar vägen. Hon bara vet att han har försvunnit. Men några dagar efter att han har skrivit ut sig då så berättar en gammal vän till honom att hon stöter på honom. Alltså han träffar en gammal vän. Och då är han superhög och liksom sjuk. Och det är helt omöjligt att förstå honom. Hon fattar liksom ingenting. Han berättar jättemycket konstiga historier som han då liksom blandar med. Alltså han läser upp, eller han liksom inte läser upp, men han reciterar olika sångtexter av Lil Wayne.
Just det. Okej.
Okay. Så hon är liksom bara så här, hon har berättat att det är som att han talar ett annat språk typ.
Lil Wayne alltså.
Exakt. He's talking Lil Wayne.
He's fluent in Lil Wayne.
Hon är bara så här, jag måste hjälpa honom. Så hon tar med honom hem och liksom är beslutsam att så här, jag måste få honom att må bra igen. Det här känns inte rätt typ. Väl där hemma så berättar han att han tidigare blivit diagnostiserad som bipolär och att han har fått medicin utskriven, men att han verkligen, verkligen inte vill ta den för att det får honom att känna sig som en zombie. Och det verkar vara supertufft för henne att ha honom hemma hos sig, för han mår verkligen, alltså piss, han mår jättedåligt. Och det enda han pratar om är så här olika konspirationsteorier och fantasier om människor som han och hon känner. Du vet, till exempel så är James då övertygad om att den här vännens ex kremerar kroppar på uppdrag från den amerikanska regeringen på den restaurangen där det här exet arbetade på. Alltså du vet, han har liksom helt så här, han är helt borttappad, eller vad man ska säga. Så skitsorgligt. Men det verkar som att han liksom börjar må bättre hemma hos henne. Så han liksom är där i typ en månad och börjar ändå, du vet, få någon slags komma tillbaka lite grann, eller vad man ska säga. Men efter ett tag så bestämmer han sig för att han tycker det känns alldeles, alldeles för litet där de bor. Han måste liksom ut, han vill vidare. Så han bestämmer sig för att dra, och han ska då lyfta sig fram med sikte först på Florida och sen genom USA bort till Kalifornien.
Men ska han verkligen ut och lyfta nu? Är det verkligen bra?
Och när han gör den här lyftningsturen så bor han ute i naturen. Och det verkar liksom göra honom gott, även om han då såklart fortfarande mår dåligt, för han är ju liksom sjuk och får inte vård för det. Och under juni 2013 så verkar det liksom som att han, det verkar som att han har mått lite bättre, och sen så verkar det som att han börjar må sämre igen. För att i juni 2013 så grips han 3 gånger i väldigt tät följd. Och första gången han grips är det för att han har gått med bar överkropp mitt i en så här stor väg. Alltså du vet, mitt liksom bara mot bilarna, mitt i vägen typ. Mm. Och sen har han då sprungit från polisen när de försöker stoppa honom. Andra gången han grips är det för att han har bråkat med sjukhuspersonal efter att de då enligt honom har försökt injicera honom med en dödlig injektion. Och tredje gången när han grips är det för att han har gått naken i närheten av ett flygfält i Cape Cod. Och det är ju verkligen 3 saker som indikerar att en person inte mår bra.
Det får man väl lov att säga. Också det här, så här att gripas när man typ tror att man blir injicerad med något dödligt av sjukvårdspersonal.
Men alltså, hur kan de inte göra någonting med det?
Nej men exakt. Alltså det är ju, och just det som du säger, typ att det, när det helt saknas skyddsnät och typ inte heller samhället erbjuder skyddsnät.
Mm, alltså då, exakt.
Det går ju åt helvete för folk som inte... usch.
Okay. Ja, det är obehagligt. Och den här domaren då som hanterar hans fall liksom verkar vara av samma åsikt som vi då, att han inte mår bra. För han bestämmer då att hans psykiska hälsa bör utredas. Men i utredningarna så bedöms det ändå då som att James inte behöver någon hjälp eller medicinering, och han skrivs istället ut.
Perfekt.
Och kort efter att han släpps ut då, eller skrivs ut, så gör han en statusuppdatering på Facebook där han skriver: "Extreme apathy and empathy has pushed me on the edge of existential nihilism. The wolf in me barely has tears left and is close to empty."
Okej, så något är på väg att brisera helt enkelt.
Mm. Precis. Och sen fortsätter han vara på resande fot. Och som jag sagt 2 gånger tidigare så är tidsspannen lite oklara. Mm. Och han hamnar liksom fortsatt i problem med polisen och med sjukvården igen. Bland annat för att stjäla en grillad kyckling och en läsk. Och hans vänner som försöker få honom börja med medicinering igen går bet. Och han drar sig mer och mer undan från dem han känner och reser istället mellan olika delstater och umgås med olika random människor som han träffar på vägen. Mm. Han försörjde sig som gatumusikant och publicerade också låtar online som han då liksom sjöng in, jag vet inte, i telefonen antar jag. Men han liksom mår fortsatt dåligt, och folk som har mött honom under de här åren när han har liksom rest omkring har beskrivit honom som väldigt paranoid. Mm. När hans mamma dog någon gång i mitten på 2010-talet så kontaktade hans bror honom och bad honom komma hem för att liksom delta i begravning och du vet, allt sånt efterföljande. Men James svarade då bara sin lillebror med: "It's shitty, have a nice life." Och sen sökte han sig vidare i naturen med sikte på Appalachian Trail. Mm. The Appalachian Trail är då en vandringsled som går genom flera delstater i USA. Den börjar i Springer Mountain i Georgia och slutar i Mount Katahdin i Maine. Och varje år så vandrar ungefär 3 miljoner människor längs olika delar eller hela den här vandringsleden. Och där bor de då i tält, och så längs hela vägen så finns det då stugor som man kan övernatta och typ värma sig. Okay. Och precis som längs många vandringsleder så finns det ju saker som kan hända här. Du vet, folk blir sjuka, uttorkade och har till och med blivit utsatta för svartbjörns anfall. Och det verkar i och för sig inte vara så vanligt, men det har ändå varit 2 sådana överfall med dödligt utfall de senaste 16 åren. Så jag tyckte ändå att det var värt att nämna.
Du vill ändå varna för björnattackerna?
Ja.
Ja. Ah. Jävlar. Då vet man ändå att det är real vildmark.
Alltså så mycket. Ja. Alltså det är typ min skräck att stöta på en björn. Alltså, men en av många.
Jag tror,
du vet ju hur många jag har.
Ja, jag vet. Men jag kan också känna att problemet, alltså min issue med björnar är att de också ser så jävla gulliga ut.
Jag vet.
Förstår du vad jag menar? Att man liksom är så här, oh, jag är så rädd för dig. Men jag vill, men jag vill också bara ge dig en kram.
Exakt.
Det här är bara jag är inte kommer överleva den här björnattacken.
Gör bara inte det.
Eller så kommer jag, vet du vad? Eller så blir det så här. Jag flyttar in med björnarna. Nu bor jag med dem.
Nej, så kommer det bli en sån YouTube, eller inte YouTube, så kommer det bli en sån SVT-dokumentär. Kvinnan som levde med grizzlybjörnar.
Nej, jag vill inte ha någon dokumentär. Jag vill bara krama en björn.
Okej, okay. Vi ska se vad vi kan
göra.
Jag
är en enkel kvinna.
Verkligen.
Jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Jag vill bara verkligen bo med en björn och krama den.
Gosa lite.
Oh, nej, är jag ihop med en björn nu?
Mm, tyvärr.
Ah, ja.
Sally, prepare to be raised by bears.
Hur gulligt!
Det är du och Baloo och Sally.
Farsan Baloo. Sally kommer uppfostras som att björnen är alltså hennes, she will never know another father.
Alltså verkligen. Och allting kommer bara kittla dödsskönt i kistan.
Ja, absolut. Oh, vilket jävla liv.
Och jag kommer vara Bagheera.
Just det.
Jag kommer vara liksom kloka panterledsagare.
Våran kloka pantertant.
Ja. Oh. Med kattglasögon och fluffen.
It all comes together.
Verkligen.
Oh, underbart liv. Det okay. Här som du ska beskriva nu kommer inte vara lika underbart.
Nej, tyvärr. Nej. Det har också inträffat en del andra dödsfall längs The Appalachian Trail, och då som inte är naturliga eller orsakade av svartbjörn. Sedan 1974 har det inträffat 12 mord längs den här leden. Oj. Och några har blivit lösta, men vissa är fortfarande olösta. Och det kanske blir ett annat avsnitt. Who knows? Mm. Men i alla fall. James Jordan tog då med sig sin hund Felicia och drog till The Appalachian Trail. Och där börjar då han liksom bara leva sitt liv med henne. Han kallar sig för Sovereign och han har med sig ett regnskydd som han sover med och en kniv som jag antar att han skaffar sig olika sorters föda med.
Så han bosätter sig liksom i det? Det är inte det att han är... jag fattar. Mm.
Han bosätter sig där. Han är inte bara där för att göra en vandring utan han liksom flyttar dit. Och när James då har kommit till vandringsleden så börjar andra vandrare att känna sig olystiga. Han dyker upp i tid och otid på alla möjliga platser och beter sig märkligt och hotfullt mot andra vandrare. Han brukade hytta med sin kniv och skrika utanför deras tält på nätterna. I andra fall så väste han åt folk som gick förbi honom. Och några som har stött på honom har berättat om hur han har stått utanför deras tält och skrikit "Do you want to die?" på natten.
Typiskt obehagliga saker, alla de här.
Alltså, så sjukt läskigt. Och sen han då flyttade dit så har det i de här olika stugorna som liksom finns på längs leden så finns det typ som en sån här liggare, du vet, där man kan skriva typ så här fönstret trasigt eller du vet, sådana saker.
Yeah.
Och i de här liggarna så har då, sen han kom dit, folk börjat varna för att det finns en person ute på vandringsleden som kallar sig för Sovereign som de tycker att liksom så här, han var obehaglig typ, så att om de stötte på honom så typ gå snabbare.
Bra tips, tack.
Men den 22 april 2019 så kommer åker polisen ut till platsen där James befinner sig längs då leden. Och då griper de honom. För att det är några som har varit ute och vandrat som har anmält honom och hoten han har gjort mot dem. Vid tillfället på gripande så har han på sig en 43 cm lång kniv som polisen beslagtog. Och så griper de honom för brott mot alkohol och droglagen. Jag vet inte exakt vad det är han har gjort för brott mot dem, men de plockar i alla fall med honom in. Och då när de griper honom så har han då, alltså det är typ en machete som han har på sig. Liksom. Han får då sitta inne i 7 dagar innan han släpps igen och han återvänder direkt tillbaka till vandringsleden. Mm. Och bara knappt 3 veckor så kommer polisen att gripa honom igen. Ute på leden när James då väl har kommit tillbaka så befinner sig en man vid namn Ronald Sanchez Jr. På en lång vandring. Han ska vandra hela leden. Han är en för detta militär, så han har haft 3 vändor i Irak. Och nu då har han då kommit hem, liksom, han är färdig med krig. Efter kriget, liksom hans krigsrundor.
Han är färdig med krig.
Jag önskar att vi alla kunde vara det.
Verkligen. Ja.
Bra. Nej, det är så hemskt. Och han är då liksom, han är inte samma person som innan han åkte, du vet. Han har jättemycket PTSD. Han tycker inte om att vara ute bland människor. Så han har, du vet, skilt sig från sin fru. Han måste liksom, han vill bara vara ute i naturen. Där han liksom finner någon slags frid och sådär. Så han har då åkt till The Appalachian Trail för att liksom få vara i fred, typ. Och han har åkt dit på egen hand, men han slår följe liksom med andra vandrare längs vissa sträckor och vissa nätter. Och folk som har stött på honom, han är liksom en väldigt schysst och reko person, och han har fått namnet Stronghold av människor som han då har stött på den här vandringen. Och den 10 maj var just då en sådan dag när Ronald kände för att göra sällskap med lite andra människor. Så han slår följe med en kvinna och en man som jag inte har namnet på, och en annan kvinna vid namn Kirby Morrill. Och hon var då en student från Kanada. Hon pluggade sin master på universitetet och spelade och var tydligen sjukt duktig på rugby.
Wow.
Och hon har då också bestämt sig för att vandra hela leden, också själv. Så de 4 då slår följe. Och under dagen så stöter de på James. Och de liksom bara hej hej typ, och tycker att han står och spelar och sjunger när de går förbi. Och jag vet inte om liksom, de tänker så mycket på att han finns. Eller vet de typ hejar och går vidare. Så. Och sen slår de läge för kvällen. Och på kvällen dyker då James upp igen i deras läger. Och då sitter han liksom lite för sig själv men ändå vid dem och spelar och sjunger på sin gitarr.
Mm.
Och sen börjar han agera väldigt hotfullt. Och han säger typ att alla de som är där förtjänar att dö. Och så pratar han om så här olika sätt som han tycker att de ska dö på. Och så efter ett tag så försvinner han ut i skogen igen. Och då bestämmer de sig för att så här, men vi borde nog gå vidare typ. För det känns inte tryggt. Oj. Att vara kvar här när han är i närheten.
Så fastän det liksom är typ kväll så bestämmer de sig ändå för att typ packa ihop sina grejer och dra vidare för att undvika honom liksom.
Exakt.
Okay.
Men då kommer James tillbaka och då har han en kniv i sin hand. Och han börjar då jaga två, alltså den här mannen och den här kvinnan som jag inte har namnen på, ut ur lägret typ. De alltså, för alla håller väl på att packa ihop sina grejer, för de är ju liksom inte i samma sällskap, så alla har väl, du vet, lite olika saker att typ packa ihop, och de verkar liksom vara först färdigt packade. Så de är väl liksom på väg, och då får James syn på dem och han börjar alltså jaga dem. Så de bara springer och han jagar efter dem, och de är såklart skiträdda. Men James bara helt plötsligt bara vänder tvärt tillbaka. Han bara slutar jaga dem och springer åt ett annat håll. Så de liksom springer vidare för att larma polisen. Och James har då vänt och springer tillbaka igen till lägret där Ronald och Kirby befinner sig. Väl framme i lägret så ger James sig på Ronald. Och han hugger honom upprepade gånger med sin kniv tills Ronald till slut faller ihop och dör. När han har dödat Ronald så ger han sig på Kirby. Han jagar henne och attackerar henne med sin kniv. Och hon har typ en supertung ryggsäck på sig. Så hon liksom faller bakåt för att hon blir liksom baktung. Typ. Så han sätter sig gränsle över henne och bara, du vet, hugger henne. Och sen så liksom typ slänger han undan kniven och bara fortsätter typ att mata slag. Och till slut så slutar han. För han tror att Kirby är död. Men hon är inte död.
Okay.
Utan hon spelar bara. Så han ger sig av för liksom, ja, han tror att han är färdig typ. Så hon ligger kvar helt blickstilla. och väntar tills att hon är säker på att han har försvunnit. Och då reser hon sig och börjar gå. Men hon har blivit huggen 9 gånger. Till. Alltså hon har 9 stora knivhugg i ansiktet och på hela kroppen.
Och är liksom mitt ute i ödemarken?
Mitt ute i ödemarken. Hon går 10 kilometer Nej. Bort till de närmsta, de vandrare som hon vet är närmast. Det tar henne 3 timmar att gå. Och alltså det är bara, du vet, rinner blod. Hon försöker tydligen tejpa ihop sina skador med typ alltså sån packtejp typ. Eller du vet, sån silvertejp heter det.
För han har liksom alltså, suttit på henne och knivhuggit henne mot typ överkroppen liksom.
Mm.
Oh, jävla.
Och B, alltså han har träffat lite överallt. Så hon försöker tejpa ihop sina skador. Men det är så mycket blod så det går liksom inte. Men hon kämpar på. Alltså hon bara powered through och går 10 kilometer i 3 timmar. Och till slut så kan hon då färdas, alltså hon flygs tror jag till ett sjukhus där hon då sen kan behandlas för sina 9 ordentliga knivhugg.
Alltså tänk att vara de vandrarna i det lägret som hon kom fram
Nej,
till.
Nej, som tar emot henne. Alltså,
att det kommer liksom en superblodig, helt förstörd kvinna vandrande in i ditt läger.
Nej, alltså det är, jag ryser nu när du återberättar det för mig. Men alltså det är alltså det är jävla obehagligt.
Larva sjukt. Ja.
Mm.
Okej, så hon lyckas liksom, jag fattar inte, du vet, jag orkar knappt gå 3 timmar.
Nej, alltså jag slog mitt tennisracket på mitt smalben häromdagen och fick typ halta hem från tennisbanan.
Men du är också en överlevare. Nej, men alltså jävlar.
Nej, men det är så jävla coolt. Alltså, det är så jävla coolt. Hon är så jävla ball. Och polisen har ju då såklart kallats till platsen. Och när de kommer fram liksom, ja, 1 på natten typ. Och då ska de då hitta honom ute på den här vandringsleden.
Också det. Hur läskigt.
Nej, det är så jäkla läskigt.
Och det är fruktansvärt typ, obehaglig miljö det här.
Nej, det är så skitläskigt, jag vet. Och de letar i flera timmar och det är typ gryning när de till slut hittar James. Och då sitter han i en buske i närheten av ett annat tält. Och han är så här helt tyst och väldigt blodig. Och när de närmar sig honom för att gripa honom då så överlämnar han sig själv helt utan någon kamp. Utan han säger bara, I'm glad you got here just in time. Somebody was just standing over my head with a rock.
Han är supersjuk och i en helt annan verklighet. Ja, liksom.
Exakt så. Han grips då för mordförsök och 3 överfall. Och han hamnar ju, det blir en jättestor utredning kring hans, eller om hans psykiska hälsa. Och flera läkare kommer då fram till att han lider av schizoaffektivt syndrom och akuta psykotiska störningar och att han därmed då inte har varit förmögen att förstå vad han gjorde under den här natten.
Nej.
Och både Kirby då och Ronalds släktingar har lämnat in jättemånga klagomål på det här för att de menar ju då att här, deras liv är ju liksom deras kommer liv. Ju aldrig vara Nej. Detsamma liksom. Det är ju helt förändras och de är jätteupprörda över det här. Men James har då genom sin advokat framfört att han är otroligt ångerfull för det han har gjort och att hans långa historia psykisk ohälsa har resulterat i något så här hemskt.
För det är ju exakt det här, alltså som är så här, så mycket kontakt med både polisen, med sjukvården, så många som ändå har försökt typ få in honom i, alltså det är ju det är ju inte det.
Nej, det är väldigt.
Det är ju bara fruktansvärt tragiskt.
Alltså det hade ju antagligen kunnat förhindra som han hade kunnat få hjälp som han behöver uppenbarligen.
Och man vill ju typ tänka att liksom, typ i ett svenskt samhälle så hade han haft mycket lättare att få hjälp. Och det hade inte behövt gå så här fruktansvärt illa. Just när det är liksom en person som är gång efter gång efter gång varit i kontakt med den här typen av myndigheter och ändå har det liksom inte gud vad sorgligt.
Ja, det är sjukt hemskt. Allting är så jäkla hemskt. Han finns alla han liksom bedöms i alla fall vara då. Han döms som icke skyldig på grund av att han då ansågs vara otillberäknelig när brotten begicks. Men domaren bestämmer ändå att han ska liksom sitta inne tills han då har, citat, återhämtat sig från sin psykiska sjukdom eller avvikelse.
Man bara, alltså han behöver vård. Det är inte det att han kommer återhämta sig. Det är inte det att han har vrickat foten.
Nej, nej, jag vet. Det är så jävla dumt. Så han sitter liksom inne nu, men han är ändå oskyldig på grund av då.
Men sitter han, alltså är det som en liksom vård, alltså har han, är det som att alltså, han har dömts
till? Det står att han har dömts till federal custody. Så att det, så jag försöker, och jag är ju sämst då? Typ så tror jag att det är.
Inte det också helt sjukt?
Mm. Nej, alltså han behöver ju uppenbarligen hjälp. Förhoppningsvis så får han kanske liksom i alla, liksom någon slags vård där inne. Men det, jag vet inte hur det funkar.
Jävlar vad sjukt.
Det är så jäkla hemskt. Liksom. Hela historien är så grundhemsk verkligen.
Det var sorgligt. Det var jättesorgligt. Ja. Och det är
jag
just...
har läst... Ja, det säger förlåt.
Nej, men det bara är... det här att det... Ja, men så som vi pratade om med Apojaure-morden, att det är något just den här vildmark, alltså som sagt, det är en skräckfilm.
Det är en skräckfilm.
Och det är en skräckfilm där hon liksom sen ska ta sig den här långa sträck, alltså.
Ja, men alltså det, alltså jag fattar inte, tänk att göra det.
Nej. Men tänk också bara att vara i ett läger och bli liksom typ som så attackerad av en person med en stor jävla kniv.
Nej, alltså, jag kan inte tänka på det.
Nej, vi får aldrig tänka på det. Nu har vi precis gjort det, vi har den här podden. Men just, gud vad läskigt.
Väldigt sorgligt.
Gud, ja.
Jag har läst en artikel på Boston Globe med titeln The Twisted and Fatal Journey of the Accused Appalachian Trail Killer, skriven av Evan Allen, Laura Crimaldi och Alejandro Serrano. Jag har läst en artikel som heter List of Appalachian Trail Murders Since 1974 på Greenbelly, skriven av Katie Licavoli. Och i den artikeln så hon hävdar då ändå att det är ändå safe att vandra där.
Okej, men vad heter hon, Katie?
Ja, Katie.
Ja, men då får vi ändå lite.
Hon såg
Katie
ut att ha gjort några vandringar på hennes biobild.
Men det är väl så vanligt. Det är inte där vi behöver vara som mest rädda.
Nej. Jag har läst en artikel på Washington Post som heter Man who fatally stabbed hiker on Appalachian Trail found not guilty by reason of insanity, skriven av Tom Jackman. Och en artikel I held still. Canadian hiker feigned death to survive knife attack on the Appalachian Trail på National Post, skriven av Kevin Bissett.
Alltså.
Och det är då en intervju med Kirby Morrill.
Att det där att spela död.
Nej, alltså hur har man sinnesnärvaro att göra det?
Nej, exakt. Hur är man liksom...
Det är förstört.
Aj, jävlar vad sjukt. Mm. Kirby.
Kirby som jäkla hjälte alltså.
Och därmed är det inte sagt att, när man, att man inte är det, när man inte överlever, såklart.
Såklart.
Men, jävlar vad sjukt. Mm. Och gud, du, tack snälla.
Tack själv, Karin.
Ännu en historia för er som är ute och kampar där ute.
Verkligen. Nu slutar vi med det sen. Men det, här, det var ändå
det är som att
så
vi har
spännande.
Lobbyismarbete mot tält.
Typ alltså att jag har det. Jag joinar gärna
fast
in
vet
i
du vad? Det var inte så nej länge sedan som du pratade om att du skulle vilja gå ut och vandra i Norge typ.
Men jag vill vandra, men jag vill för guds skull inte bo i tält.
Var ska du bo då då?
Men på hotell. Eller vandrar hem.
Jag trodde du var en enkel kvinna.
Nej, inte när det kommer till vandring. Aldrig. För jag vill inte äta frystorkad mat och jag vill inte bo i tält.
Okej, men det du vill ägna dig åt är sån glamping, möjligtvis.
Nej, det vill jag inte heller. Jag vill ha dagsvandringar. Vad är det? Det är väl inget konstigt. Du får inte hålla på så här.
Jag trodde bara, alltså i mitt huvud sen du får väl förstå att det här är varför jag blev så liksom förvånad.
Ja, jag fattar. Ja,
när du började prata om att du skulle ut och vandra i norska fjällen typ. Jag visste väl inte att du ville gå fram och tillbaka från ett typ hotell.
Jo. Oskar vill ju gärna äta frystorkad mat och sådär. Men det får han göra själv.
Vad är ens frystorkad mat? Alltså vad...
Jag vet, det är väl sånt som man äter när man är i lumpen eller något sånt där. Jag vet
men liksom pulver som man blandar ut typ?
Det är typ minestronesoppa kanske.
Ja, nej, men det kan jag äta. Det är inga problem alls. Jag men ska komma gå ut och
vecka.
Gå.
Ja, gör det nej. Jag och Marcus, vi bor på hotell och dricker öl på marken. Vi,
vi ses sen. Vi ses till middagen. Nej, just det, det gör vi inte. Det gör
nej,
vi, inte
nej. Alls. Vi ses efter. Vi tar en avec efter eller sånt.
Ni tar en avec. Vi tar en fesjummen folköl.
Ni tar, nej, ni tar lite nyponsoppa i en kåsa.
Oh, vilket kåsanära liv jag ska leva.
Jag drack faktiskt kaffe ur en kåsa igår på stranden.
Ändå stämning. Så jävla stämning, eller?
Mm, det var det, absolut. Ja. Vi åt också, vi är en sån typisk massex-familj. Vi åt vår massex alltså, 5 minuter efter vi kom till stranden.
Så härligt.
Så vi kommer dö av svält snarare på vår vandring.
Ja. Ah. Tur att du snart ska tillbaka till hotellet, så vi behöver inte oroa oss för dig i alla fall.
Är det bra?
Okej, vi är tillbaka om 2 veckor igen ju.
Ja, det är vi.
Då är det dags för ett sista specialavsnitt.
Just det.
Och sen efter det så börjar det släppas, släpper vi avsnitt som vanligt igen varje vecka. Och 2 gånger
det blir
per
kul.
Vecka. Det blir verkligen kul. Och så länge så får ni ha det så bra. Och så kan ni väl alla vid den här tiden då hålla tummarna för att min förlossning har gått bra. Och att
ja.
Annas återtåg till sin arbetsplats, även den har gått bra.
Ja, det hoppas vi.
Stora grejer som händer för oss.
Verkligen.
Mm, nu kör vi.
Hej!
Hej!